A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Hej Linn och Jenny. Jag jobbar inom hotellbranschen och har gjort det i snart 10 år. Det hotellet jag började jobba på är en delvis K-märkt byggnad från början av 1900-talet och ligger på västkusten. Jag jobbade i hotellreceptionen och då fick man ibland även jobba natt. Det berättade såklart historier om att det spökar på hotellet, som det troligtvis gör på de flesta gamla hotell. Men jag upplevde en del saker där som man inte riktigt kan förklara. Jag minns en natt som jag jobbade. Klockan var runt 3 och det var bara jag och en till som jobbade. Min kollega höll på med att städa konferenslokaler och hon kom plötsligt nedspringandes till mig med andan i halsen och frågade, "Var det du?" Då svarade jag, vadå jag? Vad har hänt? Hon sa, men sluta, du skojar med mig, det är inte kul. Jag förstod verkligen ingenting då jag stod i receptionen med nattkörningen av systemet. Då berättade hon att hon dammsög en av lokalerna. Och då tog det helt plötsligt stopp. Precis som att någon höll i sladden till dammsugan. Hon gick tillbaka utanför lokalen för att se vad det var den hade fastnat i. Och då upptäckte hon att sladden var virad runt ett skaft till en mopp som hon hade hängandes på sin städvagn en bit bort. Jag följde med henne upp och mycket riktigt. Sladden var virad från botten till toppen på moppen. Man kände sig också alltid iakttagen när man gick i restaurangen själv när den var tom. Det gick ofta larm på nätterna i receptionen om att folk öppnade branddörrarna på en specifik våning. Vi hade som rutin att alltid kolla om det var någon där. Vilket det aldrig var. Gäster frågade ofta på morgnarna om städerskor sprang i korridorerna och öppnade de tunga branddörrarna då de stördes av det. Men det gjorde de inte. Det jobbade inte en städpersonal på rumsvåningarna på nätterna. Ett starkt minne jag har från hotellet är också när en gäst vid utcheckning frågade om det var någon personal som sprang på våningen där hon bodde på natten. Vilket jag svarade nej på. Då sa hon, det lät precis som att ett barn sprang runt i korridoren och det klampades som att den eller det som sprang i korridoren hade träskor på sig. Då fick jag kalla kårar. Klagomål på spring och smällande i branddörrar av någon i korridoren kom alltid från gäster som bodde i två specifika rum på en specifik våning. Gästerna som bodde i dessa rum kanske inte var ensamma om att bo där.
Jag heter Linn Ek.
Och jag heter Jenny Borg.
Och nu börjar spöktimmen.
Alltså, usch. Och den här berättelsen kommer då från vår lyssnare, Marika.
Precis. Alltså jag hade aldrig vågat jobba kväll eller natt.
Nej. Ja, jag har gjort det. Det är obehagligt.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Och du var väl på ett äldreboende?
Jajamän. Det som jag sagt innan, det var larm som gick från tomma rum.
Ja, fy fan. Alltså, jag fattar inte. Jag fattar inte hur man klarar det.
Så är du som sitter och poddat på natten i hemsäkra hus.
Ja, jag har ju inte varit jättenöjd. Kan jag säga.
Du har haft klagomål.
Jag har lämnat in det till HR. Jag tycker inte att det är okej. Min arbetsplats tvingar mig att göra saker som jag inte vill. Och har du varit med om någonting läskigt när du har jobbat natt, så snälla skriv till oss.
Det är så spännande.
Ja, spoktimmenpodcast@gmail.com. Och skriv gärna direkt om, alltså om vi får använda din berättelse uppläst i podden. Mm. Skriv om vi får använda ditt namn eller om du vill vara anonym.
Ja. Det blir mycket lättare för oss då.
Ja, det blir ju det. För det kan också bli ibland att vi ska hoppa in i inspelning och så plingar det till och så är det världens bästa berättelse. Mm. Och vi är bara, oh my god, vi måste ha med denna.
Ja.
Men då måste vi ju vänta på att du som har skrivit den ska svara om vi får lov att använda den eller inte, om du vill att vi ska ha ditt namn eller byta ut någonting och så.
Exakt.
Så det underlättar för alla, helt enkelt.
Precis. Och om det har varit otydligt så ska vi alltså i det här avsnittet prata om lyssnarberättelser.
Exakt, och det blir en otrolig blandning.
Ja, verkligen. Och nu är vi ändå inne på det här övernaturliga spåret. Så jag funderar på om vi ska stanna där ett litet tag.
Jo, men jag tycker det. Och vi kommer ju blanda väldigt mycket spöken med parallella universum, en hemsökt docka, en skola och Ouija och någonting fruktansvärt i en tvättstuga.
Precis.
Men vi börjar med lite övernaturligt, som du sa. Och det här blir en väldigt klassisk spökberättelse från vår lyssnare Erik. För ungefär 18 år sedan, när jag var runt 12 år gammal, så hade vi en period när oförklarliga saker började hända i mitt barndomshem. Batteridrivna leksaksbilar började plötsligt tjuta och blinka helt oprovocerat om nätterna. Tunga och långsamma steg i trappan kunde höras. Mina yngre systrar berättade vid frukostbordet om hur de hade sett en mörk gestalt röra sig utanför deras gemensamma sovrum. Våra föräldrar trodde förstås inte på dem, men kunde ändå inte förklara de övriga händelserna som pågick i huset. Det absolut värsta jag upplevde under denna period var när jag kom hem från skolan en varm våreftermiddag. Trots att det var så länge sedan så minns jag varenda liten detalj. Klockan var runt 3 på eftermiddagen när jag låste upp dörren och steg in i huset. Ingen annan var hemma. Jag tog av mig skorna och gick upp för trappan mot mitt pojkrum. Redan på väg upp fick jag en obehaglig känsla i kroppen. Som om jag vore iakttagen. Jag avfärdade känslan rätt snabbt och jag var ivrig att starta mitt Gameboy för att fortsätta samla Pokémon. Sakta gjort så la jag mig i sängen och startade spelet. Ett par minuter gick och obehaget i kroppen gjorde sig åter påmind. Dörren till rummet stod på vid gavel och jag kunde inte skaka av mig känslan att någon stod där och stirrade på mig. Någon jag inte kunde se. Jag kröp ner under täcket bland mina gosedjur och försökte lägga all min fokus på spelet och ignorera omvärlden. Mamma och syskonen kunde ju trots allt inte vara så långt borta nu, tänkte jag. Det gick ganska bra. Tills min kontorstol vid skrivbordet plötsligt knarrade till. Kort därefter hördes långsamma men tydliga knapptryckningar på tangentbordet i datorn. Jag kände hur paniken i mig började växa allt starkare och känslan av att fly fick mig hastigt slänga av mig täcket och med raska steg skutta ner för trappan, förbi vardagsrummet och sätta mig i köket. Väl där så satte jag mig på köksbänken och bara stirrade in i bordet. Hände detta verkligen precis? Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag flämtade tungt och hoppades innerligt att någon skulle komma hem snart. Kunde jag kanske gå över till en kompis så länge? Men längre än så hann jag inte tänka innan jag hörde hur golvet intill mig knarrade till. Och hur jag plötsligt kände en vindpust rakt in i mitt öra, som om någon eller något stått alldeles intill mig och blåst rakt in i örat. Det närmsta fönstret, som dessutom var stängt, var på andra sidan och ingen annan källa till vindpusten fanns inom räckhåll. Varenda hårstrå på min kropp ställde sig rakt upp och utan att tänka kastade jag mig upp, rusade ut ur hallen med ett hårt pumpande hjärta, slängde upp dörren och sprang ut därifrån utan att ens ta på mig skorna. Jag gick till lekparken 100 meter bort och satte mig på en gunga. Och grät. Aldrig har jag varit så rädd i hela mitt liv. Men utanför fönstret kände jag mig trygg. Först ungefär en timme senare, då jag kände mig övertygad om att någon annan i familjen hunnit ta sig hem, så vågade jag närma mig huset igen. Jag berättade om det jag upplevt för mamma. Som tröstade mig och skyllde på skräckfilm och ett barns livliga fantasi. Men jag kunde se hennes oroliga blick i ögonen. Tack och lov gick denna period över kort därefter. Lika plötsligt som den hade börjat. Vad den var som besökte oss de veckorna, den våren för snart 15 år sedan, så fick jag känslan att den eller det inte ville oss väl. Erik.
Åh,
men staka.
Ja, sitter där och gråter för sig själv. Åh, fy alltså, vilket trauma. Ja. Och fan vad läskigt. Mm. Jag undrar vem eller vad som blåste honom i örat.
Det känns också som att det är någon som är lite busig.
Ja, men faktiskt.
Vi hoppas att det var något snällt.
Vi kan ju intala oss det i alla fall. Att det inte var något ont. Vi låtsas att det är så.
Jag tänker att vi går vidare till en berättelse om en stuga och ett rum som ingen vill sova i. För där sitter nämligen en hemsökt docka som inte vill någon väl. Hej spöktimmen! Jag vill börja med att säga att jag älskar redan podd. Jag är ny lyssnare så jag har många avsnitt att ha igen och lyssnar minst på 2 avsnitt om dagen. Era lyssnarberättelseavsnitt fascinerar mig eftersom att de påminner mig om hur många där ute som faktiskt har varit med om sjuka grejer. Faktum är att även jag har varit med om något som i alla fall jag skulle kalla ganska så läskigt. Det här hände när jag var 9 år gammal och jag är idag 14. Fram tills den där sommaren så trodde jag nog egentligen aldrig på det övernaturliga. Det hade alltid fascinerat mig och skräckfilmer som sägs vara baserade på en sann historia är ju de bästa. Men att själar tillhörande döda personer finns ibland oss eller att demoner ska kunna ta din kropp i besittning har helt enkelt inte verkat rimligt för mig. Jag har alltid varit en väldigt logisk person. Men jag har lärt mig att i vissa saker så finns inte den logiska förklaring som jag alltid strävar efter. Familjens sommarsemester spenderas ofta på en semesterort ungefär en timme från Göteborg där min mamma växte upp. På landet utanför semesterorten äger min mormors man ett hus som vi vissa somrar fick bo i. För några somrar sen så åkte jag, min syster, min mamma och hennes sambo ner till stugan och skulle där spendera 2 veckor av sommarlovet. Huset hade en gul träfasad och omringades av en stor och välskött trädgård. Rosenbuskar och grusgångar prydde gården. Det var det idealiska semesterhuset. I huset så fanns det 3 sovrum. Jag och min syster hade alltså möjlighet att få ett rum var. Men istället så valde vi varje sommar att dela på samma rum. Det var inte så att vi var bästa vänner och såg den tiden som det perfekta tillfället att umgås. Jag var kanske 9 och min syster 14. Och som ni kanske förstår så är inte alla 14-åringar jätteförtjusta i sina 9-åriga småsyskon. Nej, utan anledningen var en porslinsdocka som satt på bordet i hallen, riktad så att den tittade rakt in i det andra sovrummet, det som alltid stod tomt. Dockan hade blek hy och rosiga kinder. Håret var brunt och i korkskruvslockar, en typisk porslinsdocka helt enkelt. Varje gång som jag och min syster gick in i rummet som dockan satt riktad mot, så kunde vi båda känna kalla kårar mitt i julis hettande värme. Det läskiga var att både jag och min syster hade känt så här sedan vi började åka till det här huset. Men vi hade aldrig pratat om det innan, förrän den här sommaren. Det här var alltså inget som blev framtriggat av min systers berättelser. Den sommaren så föreslog min mamma att vi skulle sova i olika rum så att vi skulle slippa alla bråk som uppstod. Men jag och min syster berättade då att ingen av oss ville sova där på grund av dockan som satt utanför. Min mamma, hon suckade bara och så vände hon på dockan så att den satt med ansiktet mot väggen. Jag var bara 9 under den här tiden, men hade hunnit titta på Annabelle tillräckligt mycket för att få panik när hon gjorde det här. Nej, vad gör du? Du kommer göra en arg! Utbrast min syster som uppenbarligen delade mina tankar. Göra henne arg. Var inte löjlig. Nu får ni prata ihop er om vem som ska sova vart. Men det slutade till slut ändå med att jag och min syster vägrade att lyssna på vår mamma. Och vi fortsatte att dela sovrum, trots allt tjafs. Och det här är något som jag är tacksam för än idag. När vi vaknade morgonen därpå så satt dockan med ansiktet vänt mot rummet igen. Precis så som hon hade gjort innan min mamma flyttade på henne. Jag kände hur mina ben började darra. Fan, jag hade nog kollat på lite för många skräckfilmer ändå. Kanske var åldersrekommendationen på sådana filmer bra att följa trots allt. Det var säkert bara någon som jävlades med mig. Jag gick in i vårt sovrum igen, där min syster precis hade vaknat. Du kanske tror att du är rolig, men det är du inte. Du vet hur nojig jag blir med sånt här, sa jag. Vad snackar du om? Jag har inte gjort något. Min syster såg uppriktigt förvånad ut och ärligt talat så var hon minst lika rädd för spöken som jag. Så jag trodde på henne. Just det, det är klart, det måste vara min bonuspappa. Han har alltid älskat att göra små bus. Han var ju dock och handlade när mamma flyttade på dockan. Men mamma måste ha berättat det för honom. Eller så reagerade han bara på hur dockan satt och rättade till den. Ja, så måste det vara. Men när jag senare frågade honom om det så sa han att han inte ens hade kollat åt dockans håll sedan vi kommit hit. När tårar började bildas i mina ögon och han fortfarande inte erkände att det var han, så visste jag att det inte kunde vara han heller. Han må vara en person som älskar att skämta med andra, men han skulle aldrig göra något för att skada mig. Då var mamma den enda personen kvar. Dock så verkade det märkligt att hon skulle vara den som hade flyttat tillbaka dockan, eftersom det var hon som flyttade på den från början. Och mycket riktigt så såg även hon helt förvirrad ut när jag konfronterade henne om det. Vad var det som hände? Varför flyttade dockan på sig? Jag kommer inte ihåg resten av dagen, men jag antar att vi åkte och badade i havet eller hälsade på min morfar. Någon av de vanliga sakerna som vi brukar göra när vi är där. Natten dock, den kommer jag ihåg som att det vore igår. Jag kommer till och med ihåg vad jag drömde. I min dröm hade jag hört en hög duns. Och när jag sprang för att se vad det var så såg jag dockan ligga på golvet nedanför bordet som hon brukade sitta på. Bara några sekunder efter det att jag fattade vad det var som hade hänt så hade den börjat växa. Håret hade blivit längre. Huden på armarna hade gått från blankt porslin till människohud. Och framför mig stod en flicka. Hon var nog i samma ålder som jag när det här hände. Flickan, hon sa inget, hon kollade inte heller på mig. Utan började bara gå mot det rum som dockan brukade sitta riktad mot. Sen vaknade jag. Hela min säng blöt av svett. Det var väl egentligen inte så konstigt att jag drömde en mardröm om gårdagen med tanke på hur mycket jag hade skrämt upp mig själv. På något sätt så lyckades jag till slut somna om den natten. Men jag kommer ihåg att jag låg vaken länge och stirrade ut i mörkret i hallen. Nästa morgon så vaknade jag av att min syster stormade in i vårt sovrum. Hon såg uppjagad ut. Samtidigt som hon försökte ta djupa andetag så berättade hon att hon inte hade sett dockan på det vanliga bordet när hon vaknade. Så hon gick in för att kika i det andra sovrummet. Och där hade dockan suttit. Mitt på golvet med ansiktet bortvänt från dörren. Jag kommer än idag ihåg känslan av de kalla kårarna som spred sig i hela min kropp. Jag vet vad ni tänker. Hon var din stora syster och hon var 14 år gammal. 14-åringar älskar att driva med sina småsyskon. Men jag hade inte berättat för henne om min dröm. Hur skulle hon kunna veta att jag samma natt hade drömt att dockan hade förvandlats till en flicka och gått in i just det rummet? Det mest oförklarliga som hände var när hela min familj, förutom jag, hade åkt till stranden. Dagen innan hade jag slarvat med solhatten och solstinget var min bestraffning för det. Så jag bestämde mig för att ligga hemma och vila istället. Jag hade precis gått ner till nedervåningen och tagit ett glas vatten när en duns hördes från övervåningen. Sen ett hasande. Sen duns, 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 duns. Skräckslagen så sprang jag ut i hallen. Och där låg hon, i slutet av trappan. Dockan låg på rygg, men huvudet var vridet så att hon stirrade rakt mot mig. Under middagen den kvällen så berättade jag om händelsen. Jag berättade om drömmen och hur min syster sen hade hittat dockan i det rummet som vi båda kände så mycket obehag i. Min mamma, som är en stor skeptiker mot sånt där, himlade bara med ögonen. Men min systers ögon däremot var fyllda av skräck. Vi lyckades övertala mamma om att vi skulle få spendera de sista nätterna i min mormors lägenhet i centrum. Och antagligen mest bara för att få tyst på oss, så gick hon med på det. Men min mamma och bonuspappa vägrade komma med. Trots att jag varnade henne om att det var hon som hade flyttat på dockan och därför var den i största riskzonen. På dagen för hemresan några dagar senare så kom mamma för att hämta upp oss. Hon försökte dölja det, men jag kunde se hur sliten hon var. När vi sen några dagar senare skulle åka och bada vid vår lokala sjö så var det den första dagen den semestern som jag såg mamma i bikini. Och längst hennes midja så såg jag rivmärken. Det är nu alltså nästan 6 år sedan det här hände. Och än idag så vet jag inte vem eller vad som påverkade den där dockan. Jag tänker på det här varje dag och är bara glad att inte vara bunden till min mamma. Eller att något värre hände. Kanske finns det logiska förklaringar till att dockan vände på sig. Min syster kanske ljög trots allt. Eller så var det min bonuspappa. Men drömmen som passade så bra in med verkligheten och dockan som välte ner för trappan när bara jag var hemma har jag ingen logisk förklaring till. Min mamma och hennes dåvarande sambo har nu gjort slut. Och huset köptes av mormors mans barn. De har planerat att renovera upp det. Och jag ber för deras skull att det inte kommer att reta upp vad det än är som finns i den där dockan. Emilia.
Alltså, vad är detta för jävla docka?
Jag får panik.
Varför rör de på sig?
Jag får panik. Ja.
Är det den som rör sig eller är det någonting annat som tar då?
Det är inte bättre i så fall.
Åh, fy fan alltså.
Och rivmärken.
Ja, rivmärken. Är det systern som ljuger?
Men vem har rivit mamman då?
Jag vet inte, fy alltså.
Ja, verkligen. Och hon nämner ju Annabelle här, vilket vi har pratat om i podden för väldigt, 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 väldigt länge sedan i avsnitt 3, Demoner.
Ja, det är ju ett av de klassiska casen, kan
ja,
man säga.
Precis.
En hemsökt docka.
Mm-mm.
Men på tal om docka och barn så fortsätter vi med barnspåret i En berättelse till, för nu är det dags att spela Ouija.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej Lin och Jenny. Jag vill börja med att säga att jag verkligen tycker om er podd och lyssnar på den varje tisdag. Jag ska vara ärlig med att jag blivit lite mer paranoid sen jag började lyssna på er podd. Men det här, kan jag svära på, är allt bortom paranoia. Allting började faktiskt för några år sedan, då jag och några av mina klasskamrater spelade Charlie Charlie på en övernattning på skolan. Leken går ut på att man balanserar två pennor på varandra som ett kors på ett papper där det i hörnen står ja och nej. Sen ställer man frågor och om en ande finns i rummet så kommer den svara genom att snurra den översta pennan till ja eller nej. I alla fall, vi satt på golvet i ett av skolans stora rum med endast en soffa i. Vi tog fram de saker som behövdes och skrev ja och nej i hörnen på pappret och la sen två pennor i ett kors mitt på. Vi ställde en massa frågor som Charlie Charlie, är du här? Eller Charlie Charlie, är du ond? Vi var alla unga och visste inte riktigt vad vi höll på med. Jag tyckte mest att hela grejen med paranormala lekar kändes fejk då jag hela mitt liv blivit lärd om att tro på spöken och att det alltid finns en vettig förklaring. Efter ett tag av misslyckade försök att få kontakt med Charlie så klev en tjej i min klass fram ett Ouija-bräde. Vi kan kalla henne Elin. Elin påstod att Charlie Charlie var töntigt och att vi borde göra något kul genom att spela Ouija. Direkt när jag såg brädet blev jag illa till mods. Jag ville verkligen inte stanna i rummet, men var rädd att mina klasskamrater skulle tycka att jag var barnslig. Vi alla gjorde oss redo för att spela. Och Elin började med att ställa en fråga. Är det någon här? Det dröjde inte länge innan brickan började röra sig mot ja. Jag fick en grov rysning och tittade upp mot de andra. Alla såg helt borta ut, men reaktionen jag mest reagerade på var Elins. Hennes ansikte var likblekt, hennes händer skakade och ögonen var uppspärrade. Hon reste sig sakta upp och gick sen därifrån. Vi andra gick också därifrån och lämnade brädet på golvet. Morgonen efter vaknade vi i klassrummet vi alla hade sovit i. Alla var där, förutom Elin. Jag och de andra som hade spelat Ouija kvällen innan gick runt och letade efter henne. Men hon var helt borta. När våra lärare hade vaknat frågade vi om de hade hört var Elin hade tagit vägen, och de berättade för oss att hennes pappa hade hämtat henne runt klockan 3 på natten då hon mådde dåligt. Jag visste att det hade med spelet att göra och gick till rummet vi hade spelat i för att se om brädet var kvar. Precis som jag trodde så låg det där vi hade lämnat det. Jag gick för att hämta det och lämnade det till min lärare så att hon kunde ge det till Elin. Men när jag gav det till min lärare så fick jag inte den reaktionen jag väntade mig. Jag trodde att hon skulle vara tacksam och ge det till Elin måndagen därpå, men istället så blev hon väldigt arg på mig. Hon tyckte verkligen inte om att vi hade spelat det och beslagtog spelet. Måndagen därpå verkade allting som vanligt och Elin var tillbaka. Hon var sitt rätta jag igen och vi andra antog att hon bara hade varit chockad efter händelsen. Men jag, däremot, jag mådde inte så bra. Så fort jag klev in på skolans område så fick jag en klump i magen. Det var inte så mycket mer än så, men det räckte för att jag skulle åka hem senare den dagen. Det här höll på i ungefär 2 år, att jag kände mig iakttagen i skolan. Det var aldrig något mer än det, och därav så var det svårt för folk att tro mig. När jag sen började sexan så flyttade min klass till en ny byggnad. Och direkt kändes luften klarare och livet lättare. Jag gick på den här skolan fram till 7:an, där min klass sen flyttade upp till högstadiet. När vi hade gått på den skolan i några veckor kom vår kommun ut med att de skulle riva skolan som jag gick på i 4:an och 5:an. Skolan vi hade spelat Ouija i. Våra lärare bestämde sig för att ta med oss dit för att ta en sista titt på skolan. Vi fick titta på när de rev byggnaden och det kändes bra att äntligen få veta att vi skulle kunna lämna den kvällen bakom oss för alltid. Trodde jag. Jag går nu i 8:an och vet inte vad jag ska göra mer. Sen dagen de började riva skolan så har jag känt mig förföljd och iakttagen. Inte av en person, utan något från den andra sidan. Jag ser svarta skepnader nästan var jag än går. I stan, i affären, i mitt hus, men som mest i mitt rum. Nästan varje kväll innan jag vänder mig om för att sova tycks jag se en lång svart skepnad huka sig över min säng från fotändan. För att kunna somna brukar jag strunta i den och låtsas som att den inte är där. Att ha hörlurar i öronen hjälper även mot ljudet av dess tunga andetag. Anonym. Thank you. att vi aldrig lär oss.
Ja.
Sluta spela Ouija, folk.
Mm. Sluta spela det.
Ja.
Just don't. Mm. Och här har vi ju nu fått lite bekräftat att det kan hända på din skola.
Mm. Det är inte säkert någonstans.
Nej, det är ju som när vi poddade på, du vet, förra stället när vi var där, när vi var på Jarovski.
Mm.
Där var det ju någon som hade spelat Ouija.
Ja.
Och efter det så kunde vi ju höra en steg i trappan. Mm-hmm. Och du såg ju någon typ skugga. Åh, fy alltså.
Påminner mig inte.
Ja, men det var obehagligt. Och det var ju bara vi som var där.
Ja.
Usch, 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 usch. Obehagligt.
Verkligen.
Men vi byter ämne helt nu,
ja,
tycker jag.
Det är dags. Vi tänker att vi slänger in en berättelse som handlar om parallella universum. Hej Linne och Jenny. Jag är nu inne på min tredje genomlyssning av alla avsnitt och har nu kommit fram till avsnitt 36, Parallella universum. Nu när jag lyssnar på det och har avsnittet om Bermuda-triangeln färskt i minnet så känner jag att jag måste skriva till er och berätta om vad som hände mig när jag skulle åka hem till min vän härom veckan. Men vi tar det från början, eller vad säger ni? Det var torsdagskväll och jag skulle åka till min tjejkompis och hennes sambo. Sara, som hon heter, skrev att jag skulle åka vid 6 och att hennes sambo, Jimmy, skulle lämna dörren öppen åt mig så att jag bara kunde gå in och vänta på henne medan hon åkte från jobbet. Klockan blev 5:45 och jag satte mig i bilen och funderade på om jag skulle välja den längre vägen så att vi skulle mötas och komma samtidigt eller ta bakvägen genom skogen. Jag valde bakvägen genom skogen. För lite bakgrundsinformation så var den här vägen en gång i tiden det enda sättet att ta sig till den by Sara bor i, från den lilla håla där jag bor. Nu för tiden används den dock knappt och det är stora hål över delar av vägen, så man tvingas nästan åka slalom. Men jag tänkte, asch, vad är det värsta som kan hända? Sara bor ju bara 20 minuter bort om jag tar den vägen och då hinner jag ta ut deras hund på gården också. Så slipper Sara göra det när hon kommer hem. Och så kan vi börja med maten direkt. Jag körde iväg och kom snart fram till det stället där jag antingen kan köra rakt fram och ta den långa vägen och åka bland olika byar och hus. Eller svänga av mot den mindre vägen, vilket jag gjorde. Snart kom jag fram till den skogsväg jag skulle ta. Det började snöa ganska kraftigt, men trots det så såg jag tydligt det vita landskapet runt omkring mig. Plötsligt hoppade hela bilen till. Det kändes nästan som att någon lyfte upp den och kastade den 2 meter fram. Jag ställde mig på bromsen och fick stopp på bilen. Fan, hade jag kört på något? Chockad kollade jag ner på instrumentbrädan och såg hur mätaren som visar att man måste växla upp, steg och steg. Men jag stod ju still. Jag tittade i backspegeln för att se om något jag kört på låg på vägen. Men jag såg inget. Så jag valde att gå ut och kolla. Men det låg inget på vägen. Och där fanns ingen stor grop heller. Vad fan hade hänt med bilen? Jag gick tillbaka till min bil och hoppade in igen och startade den. Och bilen hoppade igång som den skulle. Jag kollade på klockan. 6. Toppen. Jag hade bara 5 minuter kvar att åka. Jag åkte ju i tid, så det var lugnt. Så körde jag iväg igen. När jag sen kört en stund så såg jag plötsligt att, vad fan, hela snön var nu brun. Och det som föll från himlen såg inte längre ut som snö. Jag såg mig förvirrat omkring och insåg att jag inte kände igen mig. Träd som inte stått där förr stod nu precis bredvid vägen. Och landskapet var grått och brunt. Inga färger alls fanns. Inte ens mina lyktor löser sin vita färg. Det såg precis ut som att jag hade hoppat in i en gammal, svartvit film. Jag kollade på klockan igen och hoppade till. 6. Hur var det ens möjligt? Jag hade kört i säkert 10 minuter sedan jag stannat bilen. Jag tryckte hårdare på gaspedalen, men inget hände. På instrumentbrädan kunde jag se hur bilen fortsatte hålla hastigheten 60 km i timmen, även fast jag nu hade plattan i mattan. Jag lyfte blicken från hastighetsmätaren och kollade återigen ut i mörkret. Det jag såg fick mig att skrika. För mitt på vägen så stod det någon, med handen rakt upp mot mig. Jag skulle aldrig hinna stanna i tid. Så jag bara blundade och körde. Tänkte att fan, nu smäller det. Men smällen kom aldrig. Så jag öppnade ögonen igen och kollade i backspegeln. Ingen var där. Nu fick jag fullständig panik och plockade upp telefonen för att ringa min sambo. Ingen täckning. Och klockan stod fortfarande på 6. Jag gasade iväg. Tårarna rann nu ner för mina kinder och allt jag ville var att komma fram. När det plötsligt smällde till igen. Och det kändes som att bilen flög. En lastbil var rakt framför mig. I panik så ställde jag mig på bromsen och väjde kraftigt åt sidan. Jag stannade bilen och försökte få kontroll på andningen. Kollade sakta upp på min omgivning. Vit, vacker snö föll sakta ner från himlen. Och framför mig stod skylten med namnet på byn. Jag kollade på klockan. 5:05. Sakta, sakta så började jag rulla igen. Och svängde av vägen ner på Saras infart. Här gick jag ur bilen och möttes av en glad hund och Jimmy, som förvånat tittade på mig och sa: "Är du redan här?" Skakandes började jag berätta för honom om vad jag hade varit med om. Men efter att ha fått en kram från honom så skrattade han till och sa: "Du är stressad, ensam." Som vanligt kallade han mig fel namn med flit, innan han fortsatte: "Nu drar jag. Sara åkte nyss från Ica. Se senare." Jag vinkade av honom och gick sen in med hunden och satte mig i soffan. Fortfarande helt skärrad efter vad som hade hänt. Jag hade startat en timer på telefonen innan jag började åka. För varken jag eller Sara trodde på att det tog 20 minuter att åka mellan oss. Så jag kollade nu på timern jag ställt och försökte blinka bort tårarna. Jag hade ställt en timer på 1 timme när jag lämnat mitt hem. Jag hade sedan av ren reflex klickat av den när jag stannat bilen och såg Jimmy. Nu kollade jag på den. Och det stod att det bara var 15 minuter kvar av timern. I 45 minuter hade jag alltså enligt min telefon suttit i den där jävla bilen och åkt på den jävla vägen. Men enligt klockan på deras vägg så hade jag kommit till dem 5:50. Men jag åkte ju hemifrån 5:45. Så hur kan timern visa 45 minuter när det bara var 25 minuter sedan jag började köra? Jag blir inte klok på det här. Och trots att jag åkte samma väg hem så hände inget den gången. Och jag var hemma på 15 minuter. Jag körde inte lagligt den gången, kan jag säga. Nu så här i efterhand så försöker jag förstå vad det var som hände. Åkte jag in i en annan dimension? Är jag sjuk i huvudet? Varför funkade inte täckningen eller klockan, men timern? Varför hoppade min bil? Och hur kunde jag plötsligt hamna på fel sida av vägen, vilket gjorde att jag var på väg att krocka med en lastbil? En sak är dock säker. Jag kommer aldrig åka själv igen. Jag kommer alltid ta den längre vägen. Emilia. Men vad är det här?
Nej, men jag ryser.
Så jävla obehagligt. Ja,
verkligen. Och vi har faktiskt fått en update också från Emilia.
Nej.
Mm-mm. Hon skickade ett mejl till oss och skrev att hon än idag inte väljer den här vägen på grund av det här som har hänt. Och hon skriver också att inte heller hennes vänner väljer längre den här vägen efter det att de såg den här figuren vid sidan av vägen, alltså den här mannen. Även hennes vänner hade då kört på mannen, precis som hon gjorde. Men när de stannade och klev ur bilen så var det ingen där.
Ja, men sluta, jag ryser.
Ja, och hon skriver, citat, vi går med flit aldrig in på den skogsvägen längre.
Oh my god.
Vet. Men vad är detta? Ja, vad är det för man? Vad hände med, alltså, vart tog hon vägen?
Ja. Gud, var det UFO:n? Eller var det en annan dimension, som sagt?
Ja, så spännande.
Ja. Och har du som lyssnar varit med om något sånt här eller något liknande? Tänk om det är någon som lyssnar som har varit, på samma, ja, oh som har varit på samma väg. Åh, jävlar. Skriv till oss om du känner igen dig i detta.
Ja.
Tänk om du är på samma plats.
Ja. Gud vad sjukt det har varit.
Oh, vi kanske har hittat någonting. Mm. Precis som Årsta, att det blir nya. Alltså det här stället.
Det hade varit väldigt intressant.
Men det här avsnittet är snart slut för den här gången. Och vår sista berättelse kommer från Sofie som under en video till TikTok fångar något riktigt jävla läskigt när hon ska ner i tvättstugan. Och det här klippet finns att se och det är länkat i beskrivningen av det här avsnittet. Åh, gud, jag ryser redan för det här är så obehagligt. Och nu ska ni få höra på vad Sofie är med om. Hej Linn och Jenny, mina älskade favoritpoddare. Jag vill berätta för er om den dagen mitt liv vändes upp och ner och förändrades helt. Jag bor i en lägenhet i Lilla Sundsvall med min sambo. Den 22 december 2021 slutade jag tidigt från mitt jobb och hade bokat tvättstugan för att hinna tvätta lite innan julafton. Vi hade 6-7 fulla IKEA-kassar med tvätt den här dagen, så jag hade ju lite att göra, om man säger så. Jag började tvätta redan vid 13:30 den här dagen. Jag trivdes väldigt bra i tvättstugan och hängde gärna där nere medan jag väntade på att maskinerna skulle bli färdiga. Jag håller på med sociala medier och tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle att vara social med mina följare ett tag via TikTok Live. Jag sände live ett par timmar från tvättstugan, men till slut orkade jag inte hålla energin uppe. Jag behövde äta något och vila lite. Jag lovade att uppdatera mina följare när jag var färdig i tvättstugan. De var alla väldigt nyfikna på hur lång tid det skulle ta att tvätta så mycket tvätt. När jag skulle gå ner till tvättstugan för att hämta upp den torra tvätten så började jag därför filma en video. Jag började prata med mina följare och lät se en videon rulla medan jag började städa upp lite och ta fram en tom tvättpåse för att lägga den torra tvätten i. Jag filmade då fortfarande. När jag öppnade dörren till det extremt varma torkrummet så frös hela min kropp till is. Jag kände paniken komma rusandes i kroppen. Sen minns jag inte mer. Jag såg nämligen ett par ben allra längst in i det varma torkrummet. Jag hade tydligen sinnesnärvaro nog att vända kameran så att den filmade torkrummet istället för mig, medan jag backade därifrån. Så snart jag kom ut i den långa källargången så började jag springa så fort jag bara kunde. Någonstans där stängde jag av kameran och klippet sparades ner i min telefon medan jag sprang upp för trapporna för att hämta sambon. Han trodde först att jag inbillat mig ett par ben, att det var en synvilla. Och det skulle jag också ha trott, om det inte vore så att jag fick det på film. När jag visat sambon videon så gick vi ner till källaren tillsammans. Han beväpnad med kniv. Vi genomsökte alla källarutrymmen utom grannarnas privata förråd. Benen, och därmed såklart inkräktaren, var då borta. Efter den här händelsen så lämnar jag inte lägenheten utan att filma i trappuppgången på flera veckor. Tankarna snurrade dygnet runt. Vem var personen och vad hade denne för avsikt? Ville den stjäla något, våldta eller mörda mig? De tankarna har gjort mig galen. Jag har sedan dess bara tvättat ensam en gång och det var dagtid i januari 2023. Min sambo var då även hemma den dagen. Folk frågar fortfarande dagligen om jag har fått svar på vem det var som stod i tvättstugan. Svaret är nej. Det enda sättet jag fortfarande klarar av att ta mig igenom en normal vardag är att jag intalar mig att tonårspojken som bor i samma hus måste ha sett min live och velat skrämma mig. Har jag frågat tonårspojken om det var han? Aldrig i livet. Jag väljer att tro att det var han för att försöka leva vidare så obehindrat som möjligt. Annars går jag nu under. Sofie Ljung Krånglin.
Men oh my god!
Ja, jag vet.
Alltså, var det en riktig person? Var det ett spöke?
Mm.
Vad fan var det?
Och du ville ju se den här videon.
Ja.
Så jag visar ju den för dig.
Mm-hmm.
Och du bara, men jag fattar inte. Nej. Vadå? Och jag bara,
jag kollar på
titta en gång till. Ja, och så tittade du en gång till och typ halvt tappade telefonen och bara... Mm.
Ja, men för jag vet när jag såg den, för hon filmar ju in i ett rum där det hänger massa kläder.
Mm.
Och då till höger så är det en tröja som fladdrar lite.
Mm.
Så jag satt och hade fokus på den. Men jag skulle egentligen kolla på vänster sida.
Precis, där man ser ett par ben.
Ja.
Och jag kan också förstå, för först så var jag så här, vadå, varför frågade hon inte grannpojken? Och sen tänkte jag mig in i hennes sits. Och bara, om hon frågar grannpojken, var det du? Om han då säger nej, ja. Varför? Fan gör man då?
Ja.
Vem var det då som var där nere i tvättstugan?
Oh,
eller alltså, var det någon eller något? Jag hade också blivit skitnojig om jag hade varit med om detta.
Jag hade bara aldrig tvättat igen.
Ja, men typ. Det är ju typ det hon, inte jag. Och jag är så glad att jag har äntligen så har jag en tvättmaskin i lägenheten.
Same.
Jag är glad för det.
Ja.
Fy fan vad man har harvat ner i tvättstugan. Och,
Jag hoppas att någon hörde den här delen när de var ner i tvättstugan.
Åh, gud.
Sorry.
Jag hade fått men för livet.
Ja, usch.
Gud vad ni skrämmer upp oss.
Mm. Vi får igen för alla gånger vi skrämmer upp er.
Ja, men faktiskt. Det här är ert ge igen ämne, kan man säga. Och har du en läskig berättelse som du vill att vi ska läsa upp i podden? För det kommer ju komma fler lyssnarberättelseavsnitt. Vi älskar dem och det gör ju ni också. Så skicka in den till spooktimmenpodcast@gmail.com. Och som sagt, skriv gärna direkt om vi får använda den i podden. Eller om det bara är en berättelse som ni vill dela till oss. Privat, alltså att vi inte läser upp det. Och skriv också om vi får använda ditt namn, om det ska vara för- och efternamn eller om du vill vara anonym. Så underlättar det som sagt vårt jobb väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Precis.
För ni är så många som skickar in så bra berättelser. Och ibland
verkligen.
Så får vi liksom inte svar, eller att man inte får svar snabbt nog.
Mm-mm.
Så ja, men bara gör det, så kan vi komma överens om det.
Precis, det låter bra tycker jag.
Snyggt.
Tack så jättemycket för det här avsnittet. Och så hörs vi nästa vecka, helt enkelt.
Tack för att du har lyssnat.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.